En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's
the wrong information. Ja, men varmt välkomna får jag säga till Sportbladets Premier League-podd som vi alltjämt heter. Jag kan väl dock slänga in att det här är faktiskt sista avsnittet vi heter just där, för att mergen är nära, deadline är nära. Ni kommer snart få veta vad vi kommer gå under för namn här framöver. Men ja, contenten är för det mesta detsamma, så ni behöver inte oroa er för mycket. Oavsett vad, Makoto Asari heter jag, med mig i sedvanlig ordning Frida Fagerlund från London och Pontus Wernblom från ja, någonstans i närheten av Göteborg. Jag har aldrig listat ut exakt vart det är du befinner dig.
Nej, hemlig ort.
Hemlig ort i närheten av Göteborg. Frida i London, du pratade om det förut. Hörde jag att det var lite regn på gång? Det brukar det inte vara.
På gång? Det har regnat nu i 2 dagar. Det har gått från att vara torka i alltså, mer än 2 månader. Så att Hyde Park har ju sett ut som savannen. Men nu har regnet återkommit och med råge dessutom.
Hur klarar sig engelsmännen när det är torka? Det känns som att de liksom aldrig har upplevt det, eller? Det är som oss göteborgare. Man är van vid regn.
Nej, det kommer nog... Ja, alltså sommarna kommer nog vara på det här sättet nu framöver, verkar det ju som. Men ja, det har pratats mycket på radion om detta. Främst är ju folk glada över att det är så lätt att hänga ut sin tvätt. För annars är ju det ett stort problem man har i England. Det bildas ju... Det är ju alltså en stor anledning till att det ofta blir fuktskador i husen. Det är ju för att alla hänger ju tvätten inomhus för att ingen har...
Men vad är det för jävla radiokanal du lyssnar på? Är du 80
år? Ja, men det är BBC. Public service.
Nu ska vi inte prata strunt om radio här med i Aftonbladet radios begynnelse och kasta skräp mot Patrik Syk här. Det ska vi inte göra.
Nej, det är väl ett jättetrevligt sätt att starta dagen på, tycker jag.
Trevligt sätt att starta dagen. Ja, Pontus, du har inte lyssnat på radio, men du har sett en del Premier League-fotboll i helgen, eller?
Ja, väldigt mycket faktiskt. Det har varit rätt trevliga matcher också, måste jag säga. Och rätt så många man tänker att det var den här helgen storlagen skulle komma igång lite. Men det fanns ett par som fortsatte och har det jobbigt. Så det blir roligt att prata om här i lite drygt en timme. Mm.
Vi kan väl börja på en av tillställningarna som jag vet att Frida Fagerlund var på plats på. Nämligen den som utspelade sig på Stamford Bridge här under söndagen. Chelsea med Xabi Alonso, vad hade de? 26% bollinnehav. Men de gjorde 4 mål framåt också mot Brighton i det som till slut blev en 4-3-seger. Ja. Full fart på Stamford Bridge, Frida.
Ja, verkligen. Och det är väl lite så här det kommer vara nu med Chelsea, att det är fullt ös framåt. De är ju ett väldigt skickligt kontringslag framförallt. Så att där ser man ju just med det här låga bollinnehavet att de gör väldigt mycket med det lilla bollinnehav som de faktiskt har. Och får in ett mål väldigt snabbt igen. De gjorde ju mål i första minuten i premiären mot Fulham. Den här gången tar det 4 minuter innan Romeo Lavia trycker in en boll bakom Verbruggen. Det var Verbruggen och Wifor som, det var en enda röra egentligen vid det målet. Så att de bjuder ju väldigt mycket på det
ledningsmålet. Snällt uttryckt ändå, bara kalla det en röra. Det var ju bedrövligt allt.
Ja, det var inte bra. Det var inte bra. Det ska sägas att Brighton kom till den här matchen med, ja men vad var det, 6-7 avbräck, inklusive Yassin Ayari som också hade gått och skadat sig. Fotleden ska det vara, så att de förväntar sig att han kommer tillbaka redan nästa vecka igen. Så att det ska alltså inte handla om någon sen övergång eller sådär. Det blev ju lite sådana spekulationer när han saknades i truppen. Men så de var ju väldigt sargade. Alltså så är det ju bara. Så att det kan naturligtvis ha bidragit till att det var lite rörigt. Men Chelsea får den drömstarten och sen så rullar det bara på. De är ju så himla skickliga nu med Morgan Rodgers och Pedro Neto för den delen också i just den här matchen. Han fick ju starta. Så helt plötsligt står det 3-0. Joao Pedro drar dessutom in ett mål och håller ju inte igen i sitt firande framför Brighton-supporterna.
Det är inte det uppfriskande. Folk som faktiskt firar när man gör mål på sitt gamla lag istället för det här. Men jag spelade en säsong där. då och så ska jag inte fira, kom igen.
Man ska... Men det var mest att hans firande var lite intressant, för att han höll ju, han pekade ju på klubbmärket Chelsea och sen så gjorde han ju en tumme ner. Alltså det var en speciell reaktion som inte föll Brighton-supporterna i smaken, naturligtvis. Sen är ju de lite roliga också, för att Brighton-supporterna har ju ett rykte om sig att vara väldigt helylle. Men i den här matchen måste man säga att det var inga fina ord om några av Chelsea-spelarna faktiskt. De höll igång ändå, alltså till och med när det stod 3-0. Och sen så kommer ju Brighton tillbaka också, otroligt nog.
Alla Chelsea-spelarna har ju spelat i Brighton typ, så att jag förstår ju att de är lite uppgivna och förbannade. Men att de har 74% bollinnehav på Stamford Bridge, det har ju ändå någonting. Och att Chelsea vinner den här matchen genom att ta 26%, det är starkt ändå. Liksom. Så är det ju som du säger, de får ju den här kanonstarten, så då kan man liksom lägga sig och ligga på rulle. Men det är, nej, jag trodde inget lag skulle åka till Stamford Bridge och 74% åka därifrån och ha förlorat.
Jag kan säga så här, någon som inte firar är så vilt, men det kan man ju förstå som en reduceringsmål. Det var ju Pascal Gross, och jag har nog aldrig sett någon som så icke-firande liksom gör två mål i en match som han där. Bara går in, gör sina mål. Alltså nicken är otrolig.
Som jo, men där har du också en sån grej som är uppfriande. Folk som firar när man ligger under, det är ju också vidrigt. Alltså så här, spring upp till mittplan, det hedrar honom. Man ska inte fira det. Han gör ju också dessutom det sista med, ja, men den sista nicken i matchen. Liksom.
Så det är väl sjukt om man tokfirade det såklart.
Ja, det hade varit märkligt.
Jag tror de visste. Ja, det var ju Cole Palmers mål som på något sätt ändå lugnade ner andra halvleken. Fram tills dess så var det böljade fram och tillbaka. Det var ju hejvilt där ett tag. Och man såg på Xabi Alonsos reaktion också när Palmer gör det där målet. Alltså han kastade sin, han höll i en vattenflaska och så kastade han den. Så vattnet bara yrde, och jag tyckte att det indikerade att han hade nog stått där och varit rätt så nervös över att Chelsea skulle kollapsa ändå. För att så pass mycket bättre var Brighton i andra halvleken, så att de tvättade ju också bort de här misstagen som de stod för då i första halvleken, alltså de här enkla misstagen, så att det krävdes lite kvalitet där från Palmers sida, som dessutom hade ett läge ju en stund innan som man missade för att det skulle lugna ner sig igen, och sen så är det som ni säger, så kommer ju Gross reducering lite för sent, men 4-3, ja, och så hade vi 3-2 då mot Fulham. Det är väl så här det kommer se ut nu med Chelsea. Ja,
det kan bli jobbigt att vinna på det längden bara, tror jag. De måste ju faktiskt hitta ett sätt att hålla bollen utanför sitt eget mål, och det har man ju försökt då genom att, som ni älskar, köpa en ny målvakt i Emi Martinez, så blir man av med den mest likgiltiga målvakten man någonsin har sett, är Robert Sanchez. Han ser likadan ut när han är arg som när han är glad. Liksom, jag förstår att de vill göra sig om honom, men att släppa 3 i debuten här för Martinez, det måste ändå vara lite jobbigt, kan jag tycka.
Ja, och sen så kan han ju inte lastas för något av målen.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
Jag tror nog ändå att han, ja, kanske är hyfsat nöjd ändå, även fast han då släpper in 3 mål. Det blir åtminstone en seger. Han har fått sin flytt äntligen efter ett helt år. Ett års väntan. Och så Robert Sanchez rakt ut också. Att vi får se vad som händer med honom här nu. För att det är, ja, hans framtid är definitivt inte glasklar.
Det är uppenbart i alla fall att Xabi Alonso inte litade på Robert Sanchez egentligen, med tanke på att Emi Martinez presenteras och går rakt in i en startelva samma dag. Och man får ju lite den här känslan att borde de inte bara ha kommit på det här tidigare? Att bara göra det, är så uppenbar flytt för alla parter på något sätt.
Det är lite fascinerande. Det krävs att Robert Sanchez ska stå för ett sånt brutalt misstag där som han gör mot Josh King då på Craven Cottage för att de då ska agera. Jag tycker det. Jag menar, Xabi Alonso ser väl Robert Sanchez varje dag på träningsanläggningen. Alltså, han borde ju ha någon hum om hur pass bra han är. Men det är kanske det som krävs för att få klubbledningen att agera också. Att de verkligen ser på svart på vitt att det här
ännu
går
en
inte.
Gång. Då tänkte att han kunde göra så kungen och vända blad inför den här säsongen. Och så tog det liksom en match och så var de tillbaka. Fan, det är ju samma målvakt som vi hade förra året. Så kasta in bollar. Vi behöver nog köpa en ny.
Han var inte dyr heller, den nya killen.
Nej, det var ju rätt bra business faktiskt. Och även av Aston Villa då, som redan hade ersatt honom med Suzuki. Där.
Mm. Och på tal om det, om att få in erfarenhet också. Det får de ju
ha. Ja, en som spelar framförallt.
Men jag trodde inte du räknade målvakter som spelare, Pontus, utifrån. Du brukar se på att värva in dem.
Nej, jag gillar inte målvakter. Men absolut, en som spelare i alla fall kan ju bidra med någon form av erfarenhet och inte de som sitter på bänken som sagt.
Vill bara tillägga att Danny Welbeck gjorde det väldigt bra mot Luton tidigare i veckan. Så att,
ja, det är väl den starten
han får. Ändå en funktion.
Ja, absolut.
Men på tal om Chelseas mittfält så ser det ju ut som att Romeo Lavia kommer få spela väldigt mycket nu här, för att Moises Caicedo hoppade ju in i andra halvleken. Tvingades kliva av redan efter 14 minuters spel. Och tydligen så ska det inte vara någon ny skada, utan det är mer en säkerhetsåtgärd att han kände att han var inte på topp. Så att ja, det var intressant att se ändå att Xabi Alonso valde just Lavia och Malo Gusto på centralt mittfält. Ja,
den är väl jätteintressant att de trycker in på honom som en Reece James-lösning. Men om vi ska återgå till Lavia, jag tycker alltid han är bra när han spelar. Problemet med honom är ju att han ska hålla sig frisk på det. Det har väl Xabi Alonso varit inne på också, liksom att han är rädd för att spela 90 minuter. Vad det han sa, det sitter i skallen på honom, och det är klart, det kanske det gör, och det måste de ju hitta ett sätt att komma underfund med. För jag tycker han är nästan alltid briljant när han spelar.
Mm, ja men verkligen. Sen så är han ju såg där i mötet med Fulham, när han sätter in sina tacklingar, då blir jag lite nervös. Vem var det han tacklade i mötet med Fulham? Nej, det är den inte, och där kan jag känna att jag kan inte riktigt, jag litar i och för sig inte på Moises Caicedo heller kanske i alla de lägena, men just den biten tror jag inte är, jag tror inte att Lavia är så bekväm i just de bitarna i spelet. Sen så är han ju väldigt, väldigt skicklig med bollen, och han har ju fått en bra start här nu som sagt och fått väldigt stort förtroende från Alonso.
I och med att mycket tyder på att Enzo Fernandez kanske trots allt är på väg ut innan deadline här, så är det ju av högsta vikt för Chelseas del att Lavia levererar. Sen är det väl lösa rykten här om att det kommer ytterligare mittfältare in med Lamin, Kamara och allt vad det pratas om liksom inför deadline här. Vi får se hur Chelsea-truppen exakt ser ut när vi summerar allting där natten till onsdag.
Måste bara säga också, jag är förvånad av att Pontus inte har nämnt den gamla Blåvitt-spelaren som klär fram här också i sin startdebut.
Det var kul för Malicken. Jag gjorde ju ett fint mål och han var ju överallt och ingenstans. Jag tyckte han gjorde det jättebra. Sen är det klart, du förlorar ju fortfarande med 4-3, men kul för honom, för han fick rätt så här sparsamt med speltid i Swansea, för han var inte supergiven där, så jag tänkte väl att han kommer nog bli utlånad ett år till, men nu har han ju både spelat från start mot Tromsö samt då hoppat in i förra helgens match. Så att det är roligt med lite så här, ja, framförallt med jag som håller på Blåvitt då, såklart att han får kliva in och spela, för han var ju en frisk fläkt i vårat lag för något, ja, vad blev det, 2 år sedan.
Ruggigt avslut var det också.
Ja.
Ja. Ja, det var verkligen bra. Det är ju det som är så intressant med Brighton, att de gör ju så många av den här typen av investeringar. Och så skickar de ut dem på lån, och sen så ett par år senare så kommer de tillbaka och kan spela i Premier League och är hur bra som
helst. Och sen går de till Chelsea.
De är, ja, exakt, för hur många hundratals miljoner som helst. Det är, ja, men där är de väldigt, väldigt skickliga, och det är väl egentligen alla klubbar på B i Premier League som är väldigt, väldigt bra på just den biten.
Vi kommer till några fler klubbar på B lite senare, men jag tänker att vi ska ta oss till en annan del av London, för du var väl även på plats på Tottenham Stadium, Frida? Där vi faktiskt, när vi skulle summera första omgången, helt glömde att nämna att Anthony Elanga gjorde mål mot Liverpool.
Men det jag är rätt säker på att jag nämnde.
Eller vi fastnade inte vid det, tror jag.
Nej, det gjorde
vi avhandlade det inte. Det kan ha nämnts i en förbifart, men avhandlades inte och gavs utrymmet det potentiellt förtjänade. Nu tycker jag vi pratar Anthony Elanga, för nu har jag gjort mål igen. Och han verkar ju faktiskt ha kommit helt rätt in i den här säsongen med Gyasle, som verkar ha gett det här laget ny energi, och Newcastle ser ju faktiskt ganska pigga ut här.
Ja, det är ju oerhört positivt när, ja, men två spelare som man la rätt så mycket pengar på förra sommaren, inte minst då Elanga, vad kostade han, 700 miljoner kronor eller någonting i den stilen, när de helt plötsligt kommer igång för att ha kommit in en ny tränare. Det behöver vi såklart inte enbart ha att göra med det, men Gyasle har alltså varit i England i knappt 3 veckor och har fått ihop ett lag som ser väldigt mycket mer ut som ett lag än vad Roberto De Zerbis lag ser ut som just nu, alltså att han har kommit längre. Och det är ju intressant då med tanke på att Newcastle har tappat många nyckelspelare. Men Elanga är ju verkligen en sån spelare som, han har ju de här spetskvaliteterna som, kan man bara se till att utnyttja dem, så är han ju ett väldigt, väldigt starkt vapen. Det är ju nästan, jag vet att jag skrev det efter Liverpool-matchen också, det är ju helt ofattbart att han inte gjorde ett enda Premier League-mål förra säsongen, för att, alltså, så mycket som man tänker att man kan utnyttja honom på kontringar och han bara kan använda sin speed och blåsa ifrån vilken spelare som helst. Och nu snurrar han ju dessutom ifrån Sandro Tonali.
Det är en helt otrolig aktion som han får ihop där faktiskt. Det hade han ju inte förra året, skulle jag säga. Då tyckte jag att han var rätt så bedrövlig. En av de största flopparna under hela året. Men det målet han gör nu, det tyder ju på ett extremt högt självförtroende. Det ser man ju.
Mm. Ja, men exakt. Och just det där med självförtroende, det är ju intressant, för att Jaisle pratade också om just den biten, att den kan göra så stor skillnad. Jag tror helt enkelt att Eddie Howe, han ingav inte jättemycket självförtroende hos något av de nyförvärven. Och det var, handlar ju dels om att han satte, ja, men vissa spelare på lite andra positioner, men som Voltemar, det var helt plötsligt, var inte han nia, han flyttades ner som tia, och vissa fick inte spela alls. Elanga var först in i laget och sen helt ut ur laget. Alltså, jag tror inte riktigt att, jag tror det ligger lite på Eddie Howe också, att de inte kom igång alls överhuvudtaget. Så att det är väl en kombination av lite allt möjligt där, och inklusive då att Elanga ju var bra på VM också. Han, det är klart att han tar med sig det in i säsongen, så att ja, det är en väldigt bra start för Jaisle, om inte annat. Jag menar, 4 poäng på de 2 inledande omgångarna om man har mött Liverpool och Tottenham. Det var inte många som hade tänkt sig det här inför säsongen, med tanke på just alla tappen de har haft.
Och nu har ju Langas sociala medieteam lite mer att jobba med i år än vad de hade under förra året. Det var nog rätt så döfet där.
Var det det han tog med sig till VM också?
Ja, i nya tider.
Det är kaxigt alltså. Hade inte du det, Pontus, på din tid?
Nej, jag hade framförallt inte haft att ha gjort 0 Premier League-mål heller. Att man då har det självförtroendet och skaffa sig sociala medieteam, det är något annat. Men det är kul att de har lite att jobba med nu i alla fall. Det är kul för Sverige att vi har en spelare som, ja, men är i högform borta på öarna.
En annan som kommit igång här, som inte riktigt levererade utifrån prislapp förra året, var Johan Wissa, som gjorde andra målet här på cykelspark. Det här firandet med Elanga och Wissa, det har man sett i flödet mycket här liksom efter. De mår bra, Newcastle. Och med det sagt så måste man ju fråga sig, hur mår Tottenham Hotspur? För det här var nog inte vad doktorn hade ordinerat efter krissäsongen i fjol. Nytändning, massa värvningar, och sen så har man 0 poäng på 2 matcher och ligger just nu faktiskt sist i Premier League.
Mm. Sen, jag vet, det är himla lätt att bli väldigt negativ nu. Jag tycker ändå att om man zoomar in på första halvleken så kommer de ändå till en del bra lägen där. Så skulle det vara så att de får in bollen där, så det blir ju en helt annan match då. Då kanske vi hade suttit och pratat på ett helt annat sätt också. Jag tyckte att Omar Marmoush, absolut, alltså inte den mest pålitliga målskytten när det väl gäller. Men samtidigt, alltså sättet han länkar upp på, det händer ändå någonting. Och han lyckas ändå sätta sina lagkamrater i bra lägen. Så jag tror att det kommer bli väldigt användbart på sikt. Sen var det otur för dem. Jag säger otur. Jag vet inte om det finns fler saker som kan spela in. Att Savio går och skadar sig efter 25 spelade minuter. För att han var riktigt bra i kuppen här tidigare i veckan. Så de hade ju definitivt behövt honom. För nu spelar de alltså med Pedro Porro som högerytter. Och det tror jag de gjorde eftersom att Roberto De Serbi tittade säkert på Brentford-matchen och kände att den högersidan funkade ju inte alls. Alltså, inte minst i pressspelet, alltså med Mikey Moore och Archie Gray då bakom. Det var flera gånger som de hamnade väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Så jag tror bara att De Serbi kände att han ville starta med Pedro Porro där för att det kändes tryggare. Sen är ju Porro, det är inte hans bästa position. Och sen har vi Tell på andra sidan som visserligen gör det helt okej. Men han har ju också en tendens att slarva rätt så mycket. Och han står ju för den här frisparken dessutom i andra halvleken. Jag har aldrig sett något liknande. Jag har aldrig sett en sämre slagen frispark. Nu vet jag att han faller ju och så måste han slå i stödjebenet eller någonting. Alltså det är det sjukaste man har sett. Alltså att man kan slå en frispark så högt över målet. Jag trodde inte att det var möjligt.
Men det ska spelas lite NFL på arenan framöver, så det är väl någon sorts, vad heter, tryout där för att bli kicker då, för att bollen högt, det är ju liksom eftertraktat i en annan sport så att säga.
Ja, men det var ju, alltså publiken orkade ju inte ens reagera, det var ju så här, ja, det bara, ja, men det sa väldigt mycket om matchen. Det hände inte för Tottenham, och då blir det ju lätt så där att, ja, nu har de börjat med, eller inlett med 2 förluster, och det är ingen bra start och det är spelaren som precis har kommit in och alla försöker hitta sin plats. Och jag tror ändå att det kommer gå bra för Tottenham så småningom. Men ja, just nu så är ju humöret inte på topp. Och de har rätt så mycket att göra innan allting faller på plats också.
Ndiaye verkar vara på väg in nu. Ytterligare liksom en offensiv värvning. Killen som De Cherby en gång i tiden kastade ut från Marseille för 16 miljoner euro. Värvad för betydligt mycket mer här nu.
Men kastade han verkligen ut honom?
Det går en sanning med modifikation kanske, men det var i alla fall det första som hände.
Jag bara för mig att Ndiaye stack inte han typ 5 dagar efter att De Cherby hade kommit in. Alltså det är en väldigt,
kort tid att hova.
För De Cherby att kasta ut någon på. Ja, jag tycker väl det. Sen gillar jag Ndiaye väldigt mycket, men jag gillar ju honom i Everton. För jag tycker att han lyfter Everton eftersom att han är typ den enda kreativa... Ja, inte den enda. Dewsbury Hall får man också säga är väldigt kreativ, men han har ju definitivt bidragit väldigt mycket till Evertons anfall. Men ja, det som jag tycker är det sjukaste i just den affären, det är att Richarlison kommer gå alltså andra vägen för 35 miljoner pund. Det kommer aldrig förstå.
Det är inte den konstigaste summan som betalas för en spelare internt i Premier League den här sommaren, skulle jag ändå vilja hävda, även om Richarlison kanske inte direkt stärkt aktierna senaste åren, så är det fortfarande. Jag vill tro att en anfallare med kvalitet är fortfarande någonstans där som...
Är Richarlison?
Ja, jag vill inte ge upp på Richarlison.
Nej, då är du ensam med den båten, tror jag.
Väl medveten. Vi tar oss vidare. Ett lag som vi hade kunnat prata krisrubriker om det hade gått på annorlunda vis utifrån hur det gick i premiären, det är ju Man United. Men de fick islossning hemma på Old Trafford och där i mötet med Ipswich. Hattrick av Bruno Fernandes, poäng av Mboumo och poäng av Cunha. Rashford såg riktigt pigg ut när han fick chansen från start, med på nytt fött förtroende i Manchester United-tröjan. Maino inne på från start här också. Och Harry Maguire som... åstadkommet självmål, man ska säga, en väldigt underlig situation som vi kan prata om en liten stund. Men jag tänker först, ja, United, hur stora växlar ska vi dra av den här 5-2-magningen av Ipswich?
Men jag tycker första halvlek är ju dålig, och det sades ju någonting i det omklädningsrummet, för när de kom ut i andra så var det fullt blås från första sekund och springer ju sönder Ipswich totalt och vinner ju den här matchen rättvist och kunde gjort några mål till. Så att det var ju skönt att se att de vaknade till lite, för med tanke då på att vi hade ju halvmatchen med oss från förra veckan och så kommer de och möter Ipswich på hemmaplan och det ser ut så där, då börjar man bli riktigt orolig. Men sen då när domaren väl blåser i pipan så är det en 5-2-vinst med mersmak istället. Så att jag tycker att de kan ta med sig väldigt mycket från den här matchen. Och skönt då också att få igång Bruno, att han visar att han är den bästa spelaren i den här serien när han väl vill. Så att nej, det finns mycket för dem att ta med sig från det här, och jag tycker att också den andra halvleken var riktigt imponerande.
Ja, framförallt eftersom att vi efter förra mötet efterlyste folk som faktiskt tog löpningarna, och det gör de ju här i andra halvleken. Så att absolut, alltså den biten gjorde de ju betydligt bättre. Marcus Rashford får man ju också säga, kommer in och gör ju en bra match. Alltså det är ju det man kan, eller borde kunna förvänta sig av honom, tycker man. Så att ja, det fanns ju mycket positivt, även om jag tror att Lisandro Martinez inte kommer vara helt nöjd med det målet man släpper in. Men å andra sidan så mycket som det regnade, och plus att Man United i stort sett redan hade vunnit matchen, så kanske det inte var så konstigt att man slog av på fokuset.
Det är bättre att han gör den när det står 5-1 än att han gör den när det står 1-1 i någon annan match, tänker jag. Så att det var mer ett olycksfall i arbetet och lite nonchalans där på slutet som gjorde att de fick dit det målet. Och min gamla lagkamrat Chuba Akpom.
Har du spelat med Chuba Akpom?
Jajamän, i Grekland. Det var ju även han som blev, ja, där med den Maguire-situationen. Som skulle lyfta den över honom. Så det var det inhoppet var så där när han kom in i halvtid. Och det första han gör är att göra bort sig utanför straffområdet så att det smäller och står 2-1.
Med det sagt så är det väldigt intressant här hur begränsningarna på VAR, om man tittar på det här målet. För Maguire tar ju den här bollen, drar ett väldigt snett skott som går via en täckande Ipswich-spelare in i mål. VAR-teamet går in och kikar för hands på att Maguire tar bollen med handen i samband med just att han vinner bollen. Grejen dock som jag också satt och funderade över då när jag tittade på den här matchen och såg de här VAR-bilderna, varför tittar de på skottet? Jo, för anledningen är att om Maguires skott hade varit rakare och det då skulle gått mot mål, då döms det där målet bort för hands, för att de har redan bekräftat att det är en hands. Däremot, i och med att Maguires skott är tillräckligt snett och att det är tillräckligt tydligt ett självmål, så kan de inte döma bort det för handsen som Maguire gör.
Ja, men hela handsregeln är det ju ingen som vet hur den där går till. Eller så här, först och främst tyckte jag, är det hands när han får den uppchippat på sig från 10 cm? Ja, absolut, det kanske det är då. Men sen är det så här, det är ju för mycket tolkningar och inläsningar av situationer. Bollen inte går på mål och du vet, man blir bara, jag blir bara så matt. Du vet, när det där ska dras och att det blir det man pratar om. Att det blir efterdyningar utav den här matchen snarare än att United gjorde en bra andra halvlek. Så jag tycker det är väl handsregeln. Vi kan ju inte ta bort den såklart, men det finns ju ingen som kan den heller. Så att jag blir matt på det här, du vet, det här snacket som alltid går och som man aldrig riktigt vet själv heller. Och inte ens de som vet. Och då blir jag bara så här, nej, vad är det här ens? Varför håller vi på med det här?
Ja, så tycker jag det hedrar Gary O'Neill ändå, för jag tänkte att oj, nu ska han göra sin postmatch-intervju här och det känns som att han kan tappa det helt. Men det gjorde han verkligen inte, utan han var väldigt samlad och lugn och konstaterade bara att Ipswich inte var tillräckligt bra i andra halvleken och att Man United var väldigt bra. Jag tyckte ändå att det hedrade honom att han inte hakade upp sig för mycket vid den situationen, för att absolut, den är ju knepig ändå, det får man ju säga, så att man kan ju förstå sig för varför det pratas om den efteråt, men absolut, alltså de hänger inte upp sig på den åtminstone, och det finns ju ändå positiva aspekter för Ipswich att ta med sig från den här matchen också. Det är ju inte nödvändigtvis matcher borta mot Man United som de faktiskt ska vinna, utan det kommer komma viktigare matcher för dem om de ska ha minsta chans att hänga kvar.
Vi kan slänga in en spaning vi fick här när jag bad om frågor på sociala medier till avsnittet från Danne, att hur kan ingen ha nämnt att Ipswich har värvat en målvakt som heter Kjell och har i och med det både Kjelle och Leffe, blir inte bättre. Leif gjorde ju mål. Leffe gjorde ju faktiskt mål här.
Ja, och det var ett snyggt. Det var ett väldigt snyggt mål också. Även om det känns som att man har sett den typen av mål, alltså att Man United har släppt in den typen av mål rätt så ofta, så att det är en spelare som lurar just den positionen in i straffområdet, så att han får ju stå väldigt ensam, men det är ju en väldigt fin träff. Kjell för övrigt, han är väl den längsta spelaren någonsin i Premier League.
Är det sant?
Är det inte så till och med? Han är väldigt, väldigt lång. Är det 2,06 eller någonting sånt? Eller
jag önskar inte, inget ont med att mot dig Pontus, men jag önskar verkligen att Patrik Stryk fick vara kvar och bevittna här. 2,06 lång, ja. Vi har ju bytt nu, att vi hade ju tidigare en poddmedlem som ogillade korta målvakter, och vi har bytt den mot en poddmedlem som bara ogillar målvakter generellt. Kjell hade fått mer kärlek om Patrik Stryk var kvar, så är det ju.
Ja, men han är ju för lång. Det är tydligt också, han släpper ju 5 mål och blir nästan chip från halva plan av Bruno där, när han, så det blir så här, han ser bara lång och gänglig ut, så att nej, han är för lång. 1,95 där någonstans, där går gränsen för vad jag tycker om, och inte under 1,90, då är jag nöjd.
Bara prata lite om en Boomers lyftning också. Såg ni vilken spin bollen fick? Alltså han lyfter ju den med en sorts under. Alltså,
men den var ju så hög, den var ju så extremt hög, så jag tänkte den kommer ju studsa över.
Men det var så
över.
Otrolig skruv. Ja. Alltså,
hans avslut i den här matchen var ju liksom magnetiska mot ribban också, hur han missade det där läget han har i, är det första halvlek vet jag inte, eller andra minns jag inte, men det var ett jätteläge, han bränner i alla fall.
Alltså, jag vet inte om du såg det, Michael Owen sa det rätt bra i studion, liksom att han kan inte göra så mycket mer ändå, alltså det är mer otur än oskicklighet, för han liksom, han fläker sig liksom och målvakten får handen på den, vilket gör att den ändrar riktning, och han kan ju inte göra det när han väl har börjat sitt utfall, för då vrider han ju av sig kroppen, så det är liksom, ja, det är mer otur än oskicklighet, men det ser ju lite dumt ut, det gör det ju såklart när du missar öppet mål från en meter.
Han fick ju ändå 1+1 i slutändan, eftersom att han ändå fick det där målet som då går ändå i ribba ner med skruv och på något vänster via Greaves hittar in. Ja, men United i alla fall 5-2, oavsett vad, det är inget snack om saken här när de slutar tillbaka på banan. Några som väntar på första segern för säsongen fortfarande, det är ju Liverpool som återigen dock räddade en poäng med ett mål i slutminuterna. Återigen Victor Munoz som var inblandad i det. Han ordnade ju straffen som gav poäng mot Newcastle i premiären, och det är han som löser målet som fixar 2-2 hemma mot Nottingham Forest. Men ur ett svenskt perspektiv får vi framförallt konstatera att Alexander Isak har öppnat målkontot för säsongen.
Ja, det var ju på tiden, tänkte jag säga. Nu är det bara andra matchen i för sig, men vi har ju suttit och väntat rätt länge på att Alexander Isak ska komma igång i Liverpool, och i första halvleken så var han väl jag vet inte om han är lite för blågulögd kanske, men jag tycker ju rätt så ofta att de inte riktigt utnyttjar Isak till max. Han får ju väldigt mycket kritik för att han inte är lika snabb som han var innan skadan, att han inte har samma sorts instinkt som han hade tidigare. Men jag tycker också att de här inläggen kommer ju aldrig till honom. Alltså man tittar på Kerkes och Frimpong i den här matchen. Slog inte ett enda lyckat inlägg, alltså någon av dem, på hela matchen. Alltså Nottingham Forest hade ju inga problem med att bollen skulle ut till dem, för att de visste att ingenting skulle hända i alla fall. Och sen så är det till slut Cody Gakpo som ser till att leverera den här bollen till Isak, och då trycker han in den. Och Isak behöver ju de här målen för att han ska bättra på självförtroendet och bli ännu bättre. Så att i andra halvleken tyckte jag att man såg tecken på den spelaren han faktiskt är. Men än så länge så får de ju ut max.
Men det känns inte som att... Jag tycker det ligger på båda. Liksom. Jag tycker det ligger dels på hans lagkamrater. Jag tycker att... Men framförallt på han själv. Jag tycker att han är direkt svag i den här matchen också. Alltså han slarvar, tappar bollen på sätt man inte har sett att han kanske gör innan. Och så återgår man alltid till att vara i Newcastle. Jag tycker bara att han är en skugga av sitt forna jag just nu. Jag tycker att det är jobbigt att se, för jag håller honom så extremt högt. Jag tycker han är vår bästa spelare by far när han är i form i Sverige. Men jag vet inte, jag ska inte säga att han ser olycklig ut, men det känns som att han får inga bollar, och jag tycker inte han söker bollen heller. Ibland går han ut på sin vänsterkant och får den, och då ser det bra ut då och då, men utöver det så ser man honom knappt. Och Hugo Ekitike, när han spelade, tyckte jag ändå, det är ändå liknande spelartyp. Men han är ju mycket mer involverad i spelet och faktiskt vill ha bollen och söker upp bollen då i de perioderna när han inte får den. Så att jag tycker man kan lägga rätt så mycket på Isak också. Jag tycker att han behöver steppa upp ordentligt. Nu får jag lägga in bollen i öppet mål, men det ska ju sägas att det där är ju bara Gakpos mål, mer eller mindre. Så att... Jag är lite orolig faktiskt för Isak, för jag tycker han är direkt svag igen i den här matchen, och som hela Liverpool, för jag tycker Nottingham gör en jättematch, och att Liverpool inte alls kommer upp på den nivån de behöver vara här och nu, för att de har problem. Och så snackas det om att Gakpo ska bort, och då undrar jag, ja, bara för att ni har köpt Barcola så löser ju inte det problemet. Ni behöver ju ha fler spelare kanske än det. Ni kan ju inte göra er av med spelare som faktiskt presterar just nu.
De skulle in Sarr
och... Ja, då måste ju någon annan komma in ju, som är minst lika bra.
Ismail Azar och Yankoub Aminteh verkar väl vara på radarn båda två, förutom Barcola. Jag vet inte riktigt vad... Det kommer vara hektiskt i Liverpool de här sista timmarna, är känslan. Och det finns väl lösa rykten om McAllister bort fortfarande, så ligger och florerar. Så att jag vet inte riktigt vad det här ska landa i.
Men han startar ju den här matchen, så jag förstår inte varför ska han ut. Alltså... Jag kan inte se att någon går ut därifrån. De måste däremot få in någon spelare, och det kommer säkert vara desperation och till överpris, men det är nog vad som behövs just nu för dem om de ska få det här och lyfta. Och sen får man ju också vara medveten om att de har en ny tränare. Det kommer ta lite tid, men att det skulle se så här dåligt ut, det trodde jag faktiskt inte.
Nej, sen tyckte jag faktiskt att det såg bättre ut när de satte ner Soboslaj på högerbacken. Det säger rätt mycket om Frimpong också.
Det är väl snarare det säger allt om, skulle jag säga, för jag håller med dig. Jag tycker, apropå att vara direkt svag, jag tycker att han är som högerback i det här systemet direkt hemsk.
Det blir ju så konstigt på något sätt också när man tänker på, nu inget ont om Iraola, jag tycker en skicklig tränare, skulle bli kul att se vad han faktiskt kan göra, men samtidigt så här, hur då snett de ändå på något sätt hamnat med både Frimpong och Kerke, sett till, alltså, potentialen de har, alltså när de värvade så kändes det som att det här är ändå spännande värvningar, men de tänkte att de måste ha en tanke med det här.
Ja, för Fing Pong är ju ingen högerback. Alltså, han var ju en höger wingback i Bayer Leverkusen och var väldigt, väldigt bra i den rollen. Men han är ju ingen ren högerback. Det måste de ju ha vetat när de ska åter
honom. Verkar inte som det. Sen verkar ju för sig Richard Hughes, inte just nu då, men den här sommaren har både det ena och det andra för sig och liksom alla möjliga bollar i luften. Men det kanske vi ska prata om mer i Silly-podden här framöver också. Han löste ju Ollie Watkins till sitt nya jobb i alla fall här idag. Richard Hughes som har jobbat för både Liverpool och Al-Hilal under den här sommaren. Kan man ju säga vad man vill om. Vi tar oss vidare och vi gör det till Selhurst Park. Ryan Cherki, inte jättenöjd med att vara bänkad i premiären. Han kom in och gjorde 2 assist här, så levererar han kan man väl lugnt säga. Gör 2 av målen och även Erling Braut Haaland i målprotokollet 2 gånger om när Palace blir avfärdade av Man City. Inget snack om saken för Enzo Marescas gängar.
Nej, det var lite roligt i intervjun efteråt för att Cherki och Haaland gjorde intervju på planen tillsammans precis efter slutsignal. Och det värsta man kan göra på i direktsänd tv i England, det är ju att svära, inklusive att använda ordet shit. De blir helt nojiga då och det ska bipas och de måste be om ursäkt.
Jag kan ha en väldigt stor respekt för den liksom, vad heter det, prydligheten i engelsk tv. Det har jag ändå en stor respekt för.
Ja, fast man fattar ju den heller inte riktigt. För jag som tillbringar somrarna på Mallorca, det är ju inte det man har. Det är inte den bilden vi har av engelsmännen om jag ska vara
Nej,
helt
Nej, men det är skillnad på tv och snack vid liksom solstolarna. Och jag tycker att just den biten, att det ska vara ordning och reda, jag kan ha en respekt för ändå.
Ja, de som åker på semester där, det är inte de som står i tv. Vanligtvis så kan
ja,
man väl
det
säga.
Också.
Så att, ja, det är så att Ancherki, han skulle beskriva sin match då. Och då beskrev han sin första halvlek som shit. Det var kul också för att de försökte bipa. Ni vet ju hur sändningen ligger ju efter ett par sekunder, så att ofta kan de ju hinna bipa det. Men de bipade fel bit så att det blev jättekonstigt. För först såg det ut som att Cherki fick så här, ja men att han inte fick ur sig någonting. Att han bara mimade och sen så kom ordet shit. Så att ja, det var inte helt lyckat. Och Haaland stod där mös, han tyckte att det var hur roligt som helst. För att han vet ju att man inte får säga den typen av ord. Men Cherki hade ju en poäng kanske också för att Man City var inte sitt bästa jag i första halvleken och Crystal Palace, det var ändå en hel del gånger som de faktiskt lyckades spela sig rakt igenom Man City och det är ju återigen ett sånt här varningstecken på att allting står kanske inte rätt till med balansen i City. Men sen i andra halvleken så visar ju verkligen Cherki vilken otrolig fotbollsspelare han är. För att det målet han gör, det är som, men det är nästan som att det inte är på riktigt. Det är som han är liksom i parken och latchar lite fotboll och så lyckas han få till det där målet. Det är ju helt ofattbart.
Sen han såg så jävla arg ut när han gjorde mål också. Han var vansinnig. Jag fattar ingenting. Jag var lite glad nu. Han var fruktansvärt arg.
Du är mycket på målfirande nu då, Pontus? Generellt
ja, men jag
bara.
Förstår dem inte alltid riktigt. Så alltså, nu har du gjort mål, ut ett jättesnyggt mål. Så såg han bara arg, puttade bort sina lagkamrater och höll på. Liksom. Det tog en stund innan han blev glad.
Ja, Haaland var ju desto gladare. Nu kan vi ju äntligen släppa allt det här snacket om håret. Och att hans kvalitet har satt i håret och att han hade förlorat sina krafter. Det har han ju inte riktigt. 2 mål i den här matchen. Nu är allt som vanligt.
Och det första målet är nickmålet. Det är lite så här Kenneth Andersson VM94 när han hänger över Prunea nästan. Så det är otroligt spänst och vackert på alla sätt och vis.
Jag tyckte det var slående. Jag har aldrig sett 2 spelare tycka det är så kul att markera varandra på hörner som Jürgen Strand Larsen och Haaland i den här matchen. Herregud vad mysigt de hade med varandra. De stod och skrattade och log och drog i varandra. Och liksom, verkligen märkte att de var glada att få möta varandra, de 2 norrmännen. Tyckte det var fint ändå. Inte för att det gick så bra för Palace och för Jürgen Strand Larsen när de förlorade med 4-1 hemma. Men ja, Palace har en del att fundera på, kan man väl lugnt konstatera. Ska vi gå till nykomlingsmötet? För där har vi ett Hull som stormar in i den här Premier League-säsongen. 2 raka segrar. Hade väl inte så mycket av spelet egentligen här mot Coventry, men löser ändå en 1-0-seger på bortaplan. Har vi skrivit av Hull för tidigt, Frida?
Alltså, de är ju bra på det. De är bra på, höll jag på att säga. Alltså, de... Jag hörde Frank Lampard i hans intervju efter den här matchen, så beklagade han sig över att vi ser inte ut som oss själva. Alltså som Coventry då. Och då blir man lite orolig ändå för stackars Lampard, för att man tänker att, ja, men som vi pratade om förra veckan, att han kan ju ändå inte förvänta sig att Coventry ska se exakt likadana ut som de gjorde i Championship. Alltså det är ju rätt så mycket begärt. Sen kan jag ju förstå det. Alltså, nu möter han Hull som hamnade så långt efter dem i ligan förra säsongen. Men ja, alltså Hull är väldigt välorganiserade, och jag måste säga att den här trebackslinjen, den är otroligt stabil ändå. Alltså de har tre bjässar där bak som är så skickliga på att bara nicka undan alla inlägg som närmar sig straffområdet. Alltså de har liksom fått de bitarna på plats. Och dessutom då när man, ja, man har en sån spelare som Liam Miller då, han fick ju två chanser här till och med. Första missade han, den skulle han ha satt såklart, men så får han ett nästan identiskt läge igen och då sitter han. Och ja, det gör hela skillnaden här. Hull åker hem med 3 poäng, står på 2 raka segrar, Coventry 2 raka förluster. Det går bra nu för Hull.
Var väl mindre bra att Miller gjorde mål med tanke på att han kom in istället för Elliot Stroud där också med svensk ögon sett, så att det var lite tråkigt på det sättet. Men det är klart, de har ju skaffat en liten buffert där nu, 6 poäng på 2 matcher. Jag menar, även om inte jag tror på dem över 38 matcher, så är det klart att Coventry har 0, det är en av deras konkurrenter, så det här kan ju bli en sån match som visar sig vara utslagsgivande framåt slutet när vi ska summera den här säsongen.
Nobel Mendy tycker jag känns som en värvning som kan bli väldigt utslagsgivande för Hulls del också i den där trebackslinjen från Rayo. Sett väldigt bra.
Men framförallt vänsterfotad också, det är ju det de har behövt liksom, så att de har ju, ja, men fått in en spelare där som de verkligen behöver och som har visat sig över de här 2 matcherna då var riktigt skicklig också.
Det var ju bara vid ett tillfälle när Mendy hade snubblat till lite, och det var ju en av Coventrys hetaste målchanser. Men på tal om målvakter då, som Pontus älskar att prata om, Tsolakis nämner jag igen, för att han är en riktigt bra målvakt, och han kommer säkert kunna visa sig vara en av Hulls absolut viktigaste värvningar den här säsongen.
Ja, 2 kanonmatcher och fortfarande inte släppt in i Premier League-mål, så det säger väl en del om impacten han har haft hittills.
Men det är också problematiskt om din målvakt är bäst varje match. Det säger en hel del, och det är det jag tror kan bli problemet, ja, över tid.
Han var bra, det är det vi säger.
Ja, han gjorde ett par riktigt bra räddningar. Det måste man väl kunna begära.
Det får man säga. Ja, absolut. Begära, ja. Vet jag inte. Men det är klart att det kan bli jobbigt i längden ifall han ska behöva göra de här räddningarna hela tiden. Det är det.
Jag ska se när Hidemasa Morita kommer igång på allvar på mittfältet, och kommer det bli ännu mer ordning och reda i Hull, kan jag säga. Det där tror jag är en kanon.
Ja, han var inte så bra. Han blev
ut
i halvtid, så jag vet inte riktigt varför du lyfter honom.
För att han är bra i grunden.
På grund av det.
Nej, för att han är japan. Ja. Det är därför du
lyfter honom. Alltså, det är ju grundanledningen givetvis, men måste man ju lyfta. I alla fall, vi tar oss vidare till en av 2-1-tillställningar vi har från helgen. Vi kan väl börja med den mellan Bournemouth och Everton. Tarkowski fick sista ordet, löser en pinne för Everton.
Som han löste det också, det där är ett anfallsavslut. Alltså det är riktig klass på det, och jag är svag för Tarkowski. Jag vet inte vad det är, men hela hans uppenbarelse gör mig glad. Alltså, man vet...
Vilken chock att du gillar ett riktigt svin.
Ja, för det är det enda man säger. Han går runt och ler hela tiden. Så du vet, ja, men hela hans uppenbarelse. Alltså, det är ju en riktig gris. Alltså på riktigt en gris. Och så är han, du vet, så försöker att vara välpolerad och lite mammas pojke. Men man vet bara, nej, du lurar ingen. Och det är det jag tycker om honom. Jag tycker också att han är bra dessutom tillsammans med Brathwaite, som också är tillbaka i fullgott slag. Sen om vi ska prata om matchen, jag tycker Alex Scott igen är helt enorm i den här matchen. Det är otur för Bournemouth att de inte går härifrån med 3 poäng, för jag tyckte att de var bra, ja, men över hela matchen. Sen är Dewsbury Hall också bra på andra sidan, men Alex Scott är ju någonting alldeles extra, och kikar man inte på Premier League jämt och ofta, och kanske inte på de här mindre lagen, så tycker jag ändå att man ska kasta ett getöga på Bournemouth emellanåt för att få se honom, för att han kommer ju gå till ett av de absolut största lagen i världen när som helst.
Går han i en tisdag?
Ja, 100%.
Tror ni?
Nej, det tror inte jag heller.
Det tror jag inte. Men till nästa säsong definitivt, och kanske redan i vinter, ifall det skulle vara så att City och som de gjorde förra året, att de splashar eller något sånt där, för att han är grym alltså.
Jag tror att han kommer att bli en startspelare för England till och med också. Det är min gissning. Jag håller honom väldigt, väldigt högt.
Om Tuchel hade fått se honom lite mer så hade han väl kanske till och med lyckats knopa åt sig en plats där i VM-truppen redan under sommaren.
Det sa Tuchel rakt ut till och med. Att det var så att hade han varit med i en av de trupperna precis innan VM så hade han kommit med. För att så pass lite konkurrens är det ju ändå, får man säga, på de positionerna i Englands landslag. Så att det var ju synd för hans del, men hans tid kommer definitivt. I Everton så, David Moyes har inte varit helt nöjd med hur det här transferfönstret har utvecklats. Jag vet inte vad han tycker om de senaste. Ja, nu vet jag ju inte vad han tycker om just den biten. Och nu ser det ut som att de inte kommer få Kastanje från Fulham, men däremot Kenny Tette istället. Det var ju en
klen tröst.
innovativ lösning ändå, när man inte fick Kastanje.
Alltså, en sak de inte har varit i det här fönstret i Premier League är ju så innovativa, för det är mycket liksom spelare som går på rotation för överpriser i ligan på ett helt ny nivå den här sommaren, känner jag.
Ja, men det som supportrar var extra upprörda nu senast, det var ju att Harrison Armstrong ryktades ju bort till Nottingham Forest, var det väl dessutom. Och det handlar ju naturligtvis om att man säljer en ung akademispelare, får mycket pengar för honom, alltså mycket mer än vad han kanske är värd just nu. Men å andra sidan tänker man långsiktigt sett. Newcastle sålde Elliot Anderson till Nottingham Forest för rätt så mycket pengar. Alltså då tyckte vi att det var mycket pengar. Idag tycker vi inte att det var så mycket pengar med tanke på vad Nottingham Forest sen fick för Elliot Anderson. Det var många som inte riktigt förstod sig på varför de skulle eventuellt sälja honom. Men nu eftersom att NDI ser ut att vara på väg till Tottenham så kommer det kanske utveckla sig på ett helt annat sätt. Så jag vet inte vad David Moyes tycker här och nu, men han var uppenbart frustrerad över saker och ting efter matchen i lördags.
Vi tar oss vidare till Ellen Road, Leeds, som löste ett resultat där mot Brentford sent om sidor. Dominic Calvert-Lewin också öppnat målkontot för säsongen när han satte 1-1 målet här sent och kvitterade ut Kevin Chades 0-1 mål tidigare för Brentfords del. Två lag som vi båda tror kommer att vara stabila även den här säsongen, och 1-1 känns väl ändå i sammantaget ganska rättvist och väntat, eller?
Kanske. Tyckte att Brentford visade sin klass i första halvleken, verkligen. Och det krävdes ju att Farke gjorde en förändring till andra halvleken. Dels då att han gick från en trebackslinje till en fyrbackslinje. Så han gjorde det motsatta sett till vad han gjorde mot Manchester City förra hösten, när han vände på hela Leeds säsong genom att gå från en fyrbackslinje till en trebackslinje eller fembackslinje då. Så gjorde han tvärtom här, så de spelar 4-1-2-3 i andra halvleken, och sen så sätter in Daniel James också, som har fått någon riktig skjuts nu. Alltså jag har aldrig sett honom så här bra, höll jag på att säga, men det var väldigt länge sedan. Och en mecka också som kommer in och gör skillnad, så att Dominic Calvert-Lewin till slut får trycka in den där bollen. Jag tror ju väldigt mycket på Leeds den här säsongen, men jag tror väldigt mycket på Brentford också. Det var ju verkligen ett riktigt fint mål från Chade. Alltså den träffen, snyggaste målet den här helgen antagligen.
Brentford imponerar fortsatt, tycker jag. De är så jäkla välorganiserade. Känns bara som de går ut och kör. Alla vet exakt vad de ska göra hela tiden. Att de har inte så stor respekt för nästan något annat lag. Så jag gillar dem. Jag tycker de gör det jättebra här också. Få med sig en poäng från Ellen Road i Pontus Jansson-derbyt här. Det är väl kanon.
Pontus Jansson, derbyt, ja.
Nej, men det är ju faktiskt sant. Pontus som, alltså man har lite på känn då att han kommer hamna i...
Han jobbar ju in sig själv där också nu.
Ja, han gillar ju att åka dit. Han blir ju behandlad som en kung när han har sina helger i Brentford.
Det hatar han inte.
Är han den mest profilerade kopplingen mellan Leeds och Brentford?
Ja, det måste det väl vara. Det
måste vara nästa vara, va?
Ja, definitivt.
Ja, 1-1 i Ponnederbyt i alla fall. Har vi något att säga om Sunderlands 1-0-seger mot Fulham innan vi går på lyssnarfrågor?
att Alba Arbeloa fullständigt sågade sitt lag efter matchen. Det var faktiskt ganska överraskande då. Han tog i, jag ska se om jag hittar, om jag ska hitta citaten här.
Alltså, vad han än har sagt förvånade mig inte, så kan vi säga.
Så här inledde han sin intervju då med Sky. It was a terrible game for my team. We didn't fight, we didn't run, poor technical level, we didn't win any duels, no second balls. Ja, det var, allting var skit helt enkelt. Han sa inte skit såklart eftersom att det var Sky. Men, eller det var
men en viktig fråga, men, var det här hans fel? För att
alltså jag tycker ju det.
Ja, men sa han själv att det var hans fel? För det här var ju Arbeloas out under hela våren i Real Madrid. Att så fort laget hade förlorat, då var allt Arbeloas fel. Så han, it's all my fault, det är mitt fel alltihopa, jag tar på mig den här förlusten, det var jag som förberedde alla för dåligt. Så fort de vann, då var det, jag har inte gjort någonting, det är bara spelarna, de är helt fantastiska. Och så liksom höll han på och curla med stjärnorna på ett helt bizarrt vis liksom, som ingen uppenbarligen heller köpte eftersom man helt tappade omklädningsrummet. Nu har han ju sina gamla Castilla-adepter här, så han har väl kanske lite annan ton mot dem än vad han hade mot Vini, Mbappé och gänget. Men...
Ja, alltså jag vet inte om du tycker att it was a terrible game for my team, we didn't fight. Jag tycker inte att det låter som att han tar på sig skuld.
Nej, men alltså, Arbeloa kan tycka att det där är hans fel att de inte kämpade. Det är liksom den logiken som den mannen hade som tränare. Så att,
okay. Ja. Jag kan tycka att han kan få lite kritik ändå, eller lite kritik.
Säkert
jag kan
det.
Tycka att han kan... att han kan få rätt mycket till kritik. Mm. Jag tycker inte att det här mittfältet med Sander Berge och Iwobi, tycker inte det funkar alls. Jag vill inte ha Iwobi där längre. Sätt honom på vänsterytan istället. Alltså Palacios är ju inte redo kanske för att starta varenda match. Klart Iwobi startar då åtminstone en match. Jag tror att det kanske är lite för mycket ungt nu där framme, så att det också bidrog till att de inte riktigt kom igång. Men jag kan lämna min rant om Fulham till lite längre fram när vi har fått ett större underlag.
Vi kommer få underlag till att ranta om det här fulla med Arbeloa vid rodret. Det kan jag lova, tror jag. Vi tar lite frågor innan vi rundar av här och laddar för det som komma skall. Deadline day och annat bland annat. Davidsson och mannen frågar, hur kommer mästarna Arsenal att runda av sommarens transferfönster? Arsenal som spelar ju på måndagen här nu mot Aston Villa borta. De har ju varit ganska aktiva när vi spelar in här just nu. Sålt av Martinelli till Al Hilal och även Gabriel Jesus till Barcelona. Och det är väl det som nämns i den här frågan. Liksom, tre offensiva spelare ut bara idag. Någon eller några på väg in. Hur går snacket om London Finest? Något måste de väl få in, eller?
Alltså jag tyckte det var ganska intressant idag att det står klart, eller ja, att det nästan är helt klart att Gabriel Jesus hamnar i Barcelona.
Mm. Det betyder...
Och vilken inverkan kommer det ha på Julian Alvarez?
Julian Alvarez ska ju dock enligt David Ornstein bara sagt rakt nej till Arsenal också, väl?
Ja, det var det jag läste också då, att den är helt off den bilen, och det är klart. Den hade de ju velat ha klar, för det hade ju gjort deras lag bättre, men nu står man ju kanske då utan Gabriel Jesus, och så Martinelli är väl bort också, va?
Mm.
Men de har ju en jäkla bredd, så det är klart att de kommer nog klara sig rätt så bra ändå, men det är klart att de vill nog gå in någonting innan det där fönstret slår igen helt.
Och nu har Rashford varit lite för bra i United för att kunna låna in honom på deadline day helt utan problem, som var min teori från början. Någonting måste de ju lösa, kanske framförallt då någonting till vänsterkanten, känner väl jag. Men nu har de i och för sig Esse som kan alternera ut där också. Finns ju alternativ.
Jag tror inte de har panik faktiskt. Nej. Jag tror att de sitter rätt så lugnt i båten ändå.
Trots allt.
Men ja, jag förstår inte varför det är så oattraktivt att bo i London för. Jag menar, det är... Ja, Madrid är ju en jättebra stad.
Han vill ju ha med sig hela familjen. Han vill ju köra sina liksom Paris och grillkvällar med pappa och mamma och svärmor och alla som inte får visum åka in i England.
Bara där ska man dra öronen åt sig om man hade varit klubb.
Ja.
Det ska vara
en av anledningarna är just att han kan inte ta med sig hela familjen. Och att det finns sådana privata skäl som har det rapporterat i alla fall på spanskt håll.
Hur många får man ta med då? För han kör Ole Dole Doft där hemma, eller vad, så här, jag får ta med hälften av er här nu, hela entouraget. Så.
Nej, och sen
också, du får ju stanna i 3 månader och sen får du åka tillbaka och sen får du komma tillbaka igen. Jag menar, ska de stanna i flera år i sträck.
Jag kan inte de exakta Brexit-reglerna och sånt där, inte hur det är, men det finns sådana
rapporter. Ingen som kan.
Det är lite osvenskt det där, ha med sig svärmor i 3 månader, de flesta nog tyckte att det var rätt jobbigt.
Ja, det räcker med en dag, så att säga. Så är man rätt så nöjd.
Svenskarna har julen, det är då de samlar allihop.
Ses i nästa jul då.
Ja, det är tur att man inte pratar svenska, så man kommer aldrig höra det här. Ja.
Vi går vidare till en annan fråga. Om pratar Chelseas mittfält. Hur bra är Kamara som sägs vara klar i princip? Borde man gå all in för Alex Scott? Vem är det mystiska, mycket stora namnet? Har de ett mycket stort namn? Ja, det är ju rapporterat så här. Att mycket stort namn på mittfältet ska in för att ersätta Enzo Fernandez. Kan det vara Alex Scott?
Ja, okej. Jag vet inte. Mystiskt stort namn.
Ja, det är mycket just nu. Alltså, det känns riktigt rörigt inför de här sista timmarna av transferfönstret. Vad som helst kan hända och alla känns liksom som... Alltså, Chelsea kommer nog värva in en mittfältare. Sen vet jag inte om det bara blir Lamine Kamara eller ytterligare något.
Kanske Harrison Armstrong från Everton.
Det hade varit en twist. Vad tror du, Pontus?
Nej, men alltså, tänk Alex Scott till Chelsea. Är det någon gång de har chanser, så är det väl kanske nu då när de andra lagen verkar rätt så ljumna kring honom. Men det hade väl varit helt fantastiskt, tänker jag. Det är väl exakt det de vill ha också, den åldern på spelare. Engelsman dessutom, tänk att få in honom tillsammans eller bakom Cole Palmer och Rodgers. Det hade varit... för bra för att vara sant, tror jag. Sen Lamine Kamara, ska jag vara helt ärlig, har väl ingen superkoll på honom mer än att han är dominant i franska ligan. Vad säger det? Jag vet faktiskt inte. Det är väldigt svårt att liksom sätta in dem i det här laget. Men det är ju en innermittfältare som är ung och antagligen då rätt så bra. Men det är rätt svårt, tycker jag, liksom att stoppa in spelare från franska ligan i England. Man vet liksom aldrig riktigt innan man har sett det och fått ett underlag på det efter några matcher.
Vi slänger in en fråga till innan vi avrundar. Kommer från Andreas Eklund här. Skulle ni säga att United och Poole har liknande problem i matcher? Båda har 2 sittande mittfältare, en mittback som är träben, deluxe och äldre och svårt att dyrka upp lågt stående försvar. Jag ser likheter. Vad tycker ni?
En sak som vi glömde att prata om på Liverpool, det var ju faktiskt när straffen då som blev rätt så omdiskuterad, där Alisson kommer ut och kommer in helt fel. Då kom jag att tänka på att men jag insåg att Alisson är ju inte den spelaren han en gång var. Alltså han är ju inte 5+ längre, tyvärr. Han är lite till åren, han står för en hel del misstag. Och sen så kan man diskutera den här straffen. Jag hör vissa som tycker att det är straff, jag hör vissa som inte tycker att det är straff. För 2 år sedan tror inte jag att det här hade blivit straff i Premier League. Men reglerna ändrar sig hela tiden. Domarna får olika rekommendationer att gå efter. Och nu blåser de straff. Och då, en del av mig tänker då att då får man acceptera det helt enkelt. Men Van Dijk är ju en annan som spelar som inte heller är på sin absolut yttersta nivå. Även om jag fortfarande tycker att han är bra. Men ja, det är ju helt klart ett problem ändå att spelare åldras tyvärr. Och blir lite sämre för varje säsong. Och blir lite långsammare i tanken och i benen för den delen också. Mm.
Inte riktigt samma problem som med Harry Maguire kanske. Om man ska dra den där liksom United-Liverpool-parallellen. Med all respekt till Harry Maguire som ändå... ja. Gjorde ett självmål, eller på att säga, det gjorde han inte, han ordnade ett självmål framåt, ska inte fastna i det längre.
Men just frågan är väl mer om in i mittfältet kanske, det gäller ju att hitta en dynamik där. I Liverpools fall i den här matchen när de spelar med McAllister och Szoboszlai, så blir det ju någonting annat än när Gravenberg spelar. Jag kan väl tycka att de borde hitta och få det att fungera mellan Gravenberg och Szoboszlai, med tanke på att på tavlan så borde det vara rätt så bra. En som är lite mer sexa i Gravenberg som styr tempot därifrån, och Szoboszlai som är mer box to box. Så den tror jag att de kommer hitta en lösning på, liksom att de två fungerar ihop, och då kan det bli riktigt bra. Sen är det ju vissa matcher när det är lågt stående försvar, så många lag fastnar ju i att det blir för lågt tempo. Det blir lite för lätt samtidigt då, så det lågt stående försvaret står ju där nere för att de låter dig spela på kanterna, och då behöver du snarare ha innovativa spelare där som gör det, grejerna åt dig, och det har de väl inte riktigt. United lite mer än Liverpool, tycker jag. Men där tycker jag Liverpool har sina brister i en-mot-en-spelet. Ngomoa fick en match, Munoz fick spela till vänster helt plötsligt i den här matchen. Och då var jag så här, varför fick inte Rio göra det i förra matchen med tanke på att jag tycker att han är betydligt bättre där, om ni ändå kan tänka er att spela med Gakpo på höger. Så att, ja, de har lite, Iraola har lite att göra i Liverpools fall framförallt, och United är ju alltid bättre än de får ligga på rulle och liksom utnyttja hela planen. De ska ju inte spela mot lågt stående försvar som Hull, för det kan de inte. Hade jag mött United hade jag bara, nu går vi hem så att de inte får kontra på oss, för då har de problem nästan alltid.
Får se här när Liverpool ställer upp med Sar, Mint och Barcola inkastade i startelvan till nästa omgång efter en hektisk deadline day.
Det går inte, för att Mint är skadad och kommer inte tillbaka på ett par veckor.
De hittar ett sätt, höll jag på att säga, men ni fattar problematiken. Oavsett vad, deadline day på tisdag. Vi ses på plats här, Pontus, tror jag, i studion. Vi ses på länk, Frida, hoppas jag. Eller helst hoppas jag att du kommer hit på plats, men jag gissar på att du kör från London.
Ja, det gör jag ju. Ja. Annars hade jag, om ni skickar ett privatplan så sätter jag mig gärna på det.
Vet du, korrarna där ute, de har det bra, Makoto, hör du det? Vi som sliter där hemma, vi är inga jävla privatplan här inte.
Nej, alltså om Frida hade fått ett privatplan tror jag hon hade suttit på det hit. Jag ska försöka ta det med cheferna här på måndagen här, för att se om de går med på det.
Så många skrangliga tågrejer som man har gjort de här 7 åren. Det är, det är inga jets.
Går det ens att åka tåg till Sverige från England? Det gör det inte, va? Måste du åka runt Frankrike och hålla på väl?
Ja, nej, till Sverige har jag inte åkt tåg faktiskt. Så mycket av miljökämpa är jag tyvärr inte. Det är
inte alltid så bekvämt att åka tåg på svensk mark heller, kan jag meddela, utan att vi ska hamna i en sån debatt.
Nej, vi får inte igång med där. Det
nej,
kan
nej, vi behöver inte hamna där. Alla vet vad vi pratar om, tror jag, efter den här sommaren. Med det sagt, stort tack Pontus, stort tack Frida, stort tack alla lyssnare för ni var med oss även efter denna Premier League-omgång. Nästa vecka är vi tillbaka. Då är vi i ett nytt format och ett nytt skal, men med samma, ja, mer eller mindre initierade Premier League-koll givetvis. Hörs då, framförallt ses vi på deadline day på tisdag, hoppas jag. Så ha det gott fram till dess.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.